Välkomna gott folk, jag heter Robin Olofsson och jag sitter här tillsammans med Daniel Hermansson. Vi gör vanligtvis podden Historiepodden, men det är inte den du lyssnar på. Du lyssnar på podden Partiernas historia. En podcast där vi berättar om partiernas historia. Namnet är väldigt bra på det sättet. Och idag kommer vi sätta sökljuset på KD, Kristdemokraterna eller Kristdemokratisk samling. Så till samling vid mikrofonerna, nu drar vi igång.
Ja, välkomna. Ska vi stämma upp i psalm?
Ja, det är ju de fördomarna man har när man pratar om kristdemokratisk historia. Vi får se hur mycket som finns i den. Mm. Jag hade en lite så här konstig känsla efter vi hade spelat in våra två första avsnitt i den här podcasten. Mm. Att jag tyckte att det kändes dels ovant men inte heller så bra. Och liksom låg bara, herregud, ska man stryka hela den här idén? Ska man skriva om? Allting måste ske på något annat sätt. Sen blev jag väldigt lugnad när jag lyssnade på en av mina favoritpodcasts, heter The Modern Man med två N. Och den drivs av en brittisk radiopersonlighet som heter Olly Mann. Och han snackade om, han har varit med och startat upp jättemånga podcasts. Mm. Att i början så känns det alltid kast. Ofta är det kast också. Det spelar ingen roll. Det är första pannkakan. Det är bara att fortsätta grädda pannkakor.
Just det. Ja, de brukar bli bra där på slutet.
Mm, precis. Så det är bara att värma upp plättlaggen igen och lägga lite ny smet där att grädda. Vi har ett program som vi går igenom så att alla ni som lyssnar, många av er ska ju rösta för bövelen, ska få någon sorts känsla för vad har de här partierna för historia egentligen. Första punkten på Kristdemokraterna är att vi ska diskutera när och varför partiet grundas.
Och så är vi ju på alla partier visserligen. Vi har alltså en punkt som är partibildning, en som är bra tider, the good times, en som är dåliga tider. Ja, jag vet inte om jag ska fortsätta med den här engelska översättningen,
men the not so good times.
Just det. Och sen har vi då partiledaren, en punkt som heter där vi partiledare och roligheter, tänker jag. Mm. Man kan slänga in lite kvicka anekdoter och så också.
Ja, det kan vara kvicka anekdoter eller djupsinniga funderingar kring olika partiledare. Eller kanske kring partiledarens roll i ett parti.
Det ska bli spännande att se vad jag har kommit fram till.
Jag tror att kanske just här blir det nog mer lustigheter än någonting annat. Det kanske vi kommer till.
Vi kanske ska börja och bilda det här partiet då.
Yes.
Och då är 1964. Levi Petrus är 80 år det året.
Ja.
Han är pastor.
Stämmer.
Ledande och en stark personlighet i pingströrelsen.
Mm.
Då har vi presenterat honom 1964. Därmed backar vi till 1937.
Oj. Det var jag inte alls beredd på.
Nej, då är Levi Petrus 53 år gammal.
Ungtupp.
Ja, precis. Och då uttalar han sig så här angående religion och politik. En verkligt varmhjärtad kristen sysslar icke med politik. Kristendom är något oändligt mycket högre än politik. Och den verkligt kristne måste sätta in all kraft på det andliga arbetet.
Mm.
Nu hade ju Petrus ganska starka åsikter här som han ändå förde ut i den offentliga debatten. Mm. Så han hade lite svårt att liksom inte vara debattör eller försöka påverka det politiska klimatet. Så att det här uttalandet som jag precis läste upp kommer han ju att ha glömt bort här vartefter.
En människa förändras ju under en levnadsbana också.
Ja, så är det.
Jag bläddrade lite grann i Joel Halldorfs biografi över Levi Petrus. En biografi som är intressant för oss eftersom när Joel Halldorf som skriver på Expressen Kultur, när han berättade om sin bok i en kulturtext, så ingick vår podd Historiepodden i exempel på allmänbildade duktiga svenskar som är blinda inför religionen.
Ja, just det. Ja, det var den, ja.
Ja.
Det var inte så snällt.
Nej, men det var väl med all välmening och kärlek, hoppas jag i alla fall. Eller så är jag bara blint naiv som, han tycker att vi är bra annars, även om vi inte kan någonting om religion. Tyvärr står det inte så mycket om KDS bildande i den här. Men en sak som man tog upp var att Under sent 40-tal och 50-talet så blir Levi Petrus mer och mer intresserad av ekumeniska frågor och kyrkpolitiken och hur man når ut utanför den egna falangen, så att säga.
Mm. Det har nämligen hänt grejer här på 40-talet med samhället och klimatet, som samhällsklimatet alltså snarast, som han förfasas över. Och det är till exempel den här swingmusiken, en typ av jazz.
Ja, swing it, magistern, swing it.
Ja, och dansbane i ländet.
Ja, verkligen.
Det är ungdomar som dansar och de dricker alkohol, och enligt Levi Petrus så innebär det här då förstås att gamla normer löses upp, sederna förfaller och allt leder till aborter.
Ja, det var där det landade.
Ja, alltså att det överhuvudtaget är ett samhälle som är på väg ut för här.
Mm.
Och det här protesterar han emot då. Förstås, 1945, då är Levi Petrus 61 år. Då grundar han tidningen Dagen. Han är väldigt kreativ hela tiden. Han är väldigt omsorg kring sig och aktiv. Mm. Det måste man ju säga.
Ja, han har väldigt många företag på G hela tiden.
Mm. Och tidningen Dagen blir som en slags moralens väktare på något sätt. Problemet med den tidningen är ju, om man vill påverka samhället, att den riktar sig mest mot de redan frälsta.
En av många klassiska religiösa, vad ska man säga, talesätt
som passar väldigt bra här.
Ja.
Ja, den gör ju det på ett bokstavligt sätt. 1955, då är Levi Petrus 71 år.
Mm.
Och då grundar han nästa organisation som heter Kristet Samhällsansvar, KSA.
Mm.
Den här organisationen ska delta och kommer att delta i debatter som anses viktiga och har som mål att få in kristna representanter, kan man säga, och värderingar i de olika partierna. Tyvärr verkar den här organisationen ha haft ganska begränsad framgång. För 1963, då kommer, det är ett år då det händer grejer. Och till slut så verkar Levi Petrus ha kommit fram till den här ståndpunkten att det verkar inte gå på något annat sätt än att vi måste bilda ett kristet parti här för att få samhället på rätt väg. Och han ser ju då ett svenskt samhälle som är i skriande behov, får man ju säga, efter att hitta tillbaka till någon slags rötter, eftersom man har hamnat på moraliska irrvägar och sådär. Det är en väldig avkristning av samhället, tycker jag sig se också.
Mm.
Vi har tre händelser.
Ja, det var härligt att höra. Ska vi snacka Vilgot Sjöman?
Som talar för den här idén att bilda ett parti. Ja, han är ju en del av det hela.
Ja.
Vi har också framförallt en statlig utredning om gymnasieskolan 1963.
Mm.
Som har föreslagits att man ska ändra kristendomskunskap till religionskunskap, alltså ändra namnet på det då.
Mm.
Plus att man ska dra ner antalet timmar i ämnet. Och det här är ju förstås en uppsjö fromma dignitärer som rasar emot. Mm. Det är präster och biskopar och pastorer som vänder sig ut och in i förtvivlan här över det här. Och att Sverige håller på att bli så avkristnat och så.
Mm.
Man samlar in en nationell namninsamling där man får ihop 2,1 miljoner.
Ja, jag hade tänkt säga, vad tror ni lyssnare, om vi bara tyst ett tag och gissar, hur många skriver på en protestlista mot minskat antal kristendomsundervisningstimmar? Men det är som du säger, det är 2,1 miljoner.
Mm. Det är ganska mycket där, får man säga.
Ja, det är det.
Så folk är ju upprörda över det här tilltaget. Och det här kommer man då lämna dumpa i knät på regeringen. Titta, här har ni en bibba med papper som folk har skrivit på. Det är ganska många namn här. Ni kanske borde göra något åt det här. Så det talar ju för någon form av underlag här för de här värderingarna och åsikterna.
Precis. 1964 så hade ju Vilgot Sjömans film 491 kommit också. En film som väckte väldigt mycket upprördhet i sin samtid. Inte konstigt det. Alltså det handlar om 6 stycken ungdomsbrottslingar som är lite på, vad ska man säga, på drift i Klara kvarteren. Och det de gör är att de deltar i ett sorts socialt experiment där det är fri fostran som gäller. Och bor tillsammans i en förfallen våning i Klara kvarteren då, som, vad heter den, pensionatet Sakligheten. Och den kommer ju spåra ut helt och hållet. Det är 2 stycken scener som framförallt när, från början så fastnade de i filmcensuren, men sen i lite omklippt version så släpps det.
Lena Nyman har tidelag med en hund.
Ja, Ray heter hunden, ja. Och dessutom så är det en scen med en homosexuell våldtäkt som var väldigt, väldigt kontroversiell i sin tid. Så att, alltså filmen vill ju egentligen diskutera bristerna i vården av ungdomsbrottslingar. Men samtidigt, nu vet en svensk regissör att när jag släpper en film här med tidelag, homosexualitet, vi har dessutom sexuellt våld, det här kommer diskuteras.
Ja, det hade han nog på känn, hur som helst. Petrus, han skrev ju väldigt upprörda artiklar om den här filmen i sin tidning Dagen och kallade filmen för en kräftsvulst i välfärdssamhället.
Ja.
Och sådär. Och faktiskt så, statens biografbyrå bestämde sig för att totalförbjuda filmen.
Mm.
Sen tyckte svensk filmindustri att nej, så långt behöver vi kanske inte gå här. Och så kämpar de för att den ändå skulle få visas, och då klippte man ju bort bland de här scenerna vi har nämnt då. Åtminstone den med Lena Nyman. Och då kunde den visas igen. Sen hade även då 140 läkare och professorer inom läkarvetenskapen författat ihop en skrivelse till regeringen.
Mm.
Där de påpekar i vilket förfall som ungdomen befinner sig i. Och det var alldeles för mycket sexuell utsvävning i samhället, och det ledde till en explosion av könssjukdomar.
Mm.
Boten mot det här eländet var enligt läkarna att föräktenskapliga förbindelser borde motarbetas.
Mm.
Och när man lägger ihop allt det här, filmen, de här 140 läkarna och
kristendomsundervisningsfrågan,
2,1 miljoner namnunderskrifter, ja, då kommer man ju förstås ganska lätt till slutsatsen att här finns det gott och väl ett underlag för ett kristet parti som värnar om moralfrågor. Så i februari 1964 samlas ett 40-tal representanter från både Svenska kyrkan och frikyrkorörelsen och så i Sigtuna för att diskutera de här möjligheterna. Det är Levi Petrus som är initiativtagare. Och sen framöver så kommer ju pingströrelsen och var de som dominerar det här partiet ganska mycket, får man ju säga. I mitten av april 64 så tas det formella beslutet att bilda partiet Kristen Demokratisk Samling. Och man väljer den 42-årige Birger Ekstedt som partiledare.
Mm.
En präst från Sundsvall som Levi Petrus har nosat reda på och tycker att det verkar vara en bra kille. Han hade politisk erfarenhet från Högerpartiets ungdomsförbund, men i övrigt föga karismatisk utstrålning när det gällde att hålla tal och sånt där. Pressen, vad säger de om allt det här? Ja, de är ju inte överlyckliga, utan både från höger till vänster så kritiserar man det här och tycker att vad ska det här vara bra för? Särskilt de liberala tidningarna, de är ju ganska oroliga för att det här, om KDS skulle lyckas, så kommer det vara på bekostnad av Folkpartiet som då innehöll en ganska stor mängd kristna och så.
Ja, precis. Folkpartiet hade ju traditionellt sett lockat religiösa och inte minst frireligiösa, men de hade väl tonat ner lite den sidan av sin politik också, vilket var en orsak att vissa inom KDS tyckte att det fanns en nisch att fylla.
Mm. Det här nya partiet kommer ju då hävda att de inte befinner sig på någon höger-vänsterskala.
Nej, det är ju alla nybildade partier.
Ja, det är faktiskt så. Det är sällan man hör någon som bara vi är här borta på det här hörnet.
Riktigt, riktigt på den här skalan är vi.
Ja, då
därför det är svårt att sälja in sin politik på det sättet.
Ja, kanske.
Är ni less på höger-vänsterpolitik? Här kommer ett nytt höger- eller vänsteralternativ.
Ja. Ja, man begränsar sig själv ganska mycket. Det är bättre att gå ut kanske och vara förutsättningslös här och säga att vi kan minsann genomföra allas politik. Och deras budskap var ju att vi är inte intresserade av det här med materialism som de är till höger och vänster.
Mm.
Utan vi står för något annat här, och det gör de ju delvis. Det är ju moralfrågor.
Ja, värderingar.
Och värderingar det handlar om, ja. Människan lever icke av bröd allenast, står det i Bibeln. Och det var ju något som Levi Petrus också hävdade då, att vi är ett icke-materialistiskt parti. I en broschyr så presenteras ett antal punkter som sen då kommer bli någon form av embryo till ett partiprogram.
Mm.
Jag kan dra några här så, lite sammanfattat. Det här är precis i början då. Alltså. Upprätthålla respekten för det heliga och värna religionsfriheten. Kristen tro och verksamhet är en grundval för samhället. Mm. Den är ju inte jättekonkret, men där har vi den. Sen ska man slå vakt om och vidareutveckla de sociala reformerna i Sverige. Och nu nämner man då äldre och handikappare specifikt. Det blir lite mer, ringa in lite grann vad jag kan ha.
Börja närma sig politik och sakfrågor.
Mm. Man ska värna en levande landsbygd och man är emot urbaniseringen som är olycklig både ur moralisk och ekonomisk synpunkt.
Mm-hmm. Okej. Okay.
Skolan ska innehålla kristendomsämnet i alla årskurser och i alla skolformer. Och undervisningens tyngdpunkt här ska ligga på Jesus, liv och lära.
Ja, det är tydlig politik.
Det är väldigt tydligt. Och så ska man ju dra igång ett nytt ämne helst också som ska heta familjekunskap. Och apropå det så har vi en punkt också som handlar om att man ska slå vakt om familjen.
Mm.
Här har vi ju då ganska mycket värderingspolitik helt enkelt.
Mm.
I den här broschyren står det dock ingenting om nej till fri abort, men det var ingen som behövde sväva i ovisshet så att säga om vad Levi Petrus stod i den frågan. Han var en ivrig motståndare och det kommer också under de första decennierna vara en av de framträdande sakfrågorna för partiet.
Mm.
Då har vi avklarat varför de blev till och hur de blev till.
Får man försöka sammanfatta det i en mening och säga att det är en värdekonservativ reaktion mot en tid som präglas av ganska radikala, snabba samhällsförändringar?
Det är en utmärkt sammanfattning.
Okej, om vi ska diskutera vilka som var de goda tiderna och vilka som var de mindre goda tiderna, vad ska man börja med? Goda tider eller mindre goda? Vi ska börja med mindre goda tider.
De dåliga tiderna. Det var nämligen där det började med.
Ja, det får man säga. Om vi ska återvända till de här bibliska ordspråken så är ökenvandring.
Mm.
Moses var ute i öknen i 40 års tid.
Mm. Nästan lika länge här.
Ja, så om man vill se Kristdemokraterna och i förlängningen blir kanske Alf Svensson då en sorts Moses-figur. Och jag vet inte vad som blir berget Sinai, men vi behöver inte dra metaforen så långt heller.
Nej.
Utan det vi ska säga är att mellan 64 och 1991 så är de helt frånvarande från riksdagsmakten. Har de någon gång någon enstaka riksdagsledamot så är det därför att avhoppar från till exempel Centerpartiet eller Högern. Istället för att bli politiska vildar så ansluter de sig till KDS.
Mm.
Så att det är inte förrän i slutet av 80-talet de börjar få ganska bra siffror. Jag tror att 1988 så får de nästan 3%.
Ja, så är vi ju då. Jag tänkte prata lite om hur det var precis när de bildades då.
Är vi fortfarande under kategorin dåliga tider då?
Ja, det får man ju säga. 1964 då. Och vilka problem man stötte på omgående. Tidningarna hade ju som sagt kastat sig över det här under valrörelsen 64. Och lyckas också då hitta kopplingar till högerextremism i det här nybildade partiet.
Mm-hmm.
Och det blev en debatt om den så kallade KDS-nazismen. Och den var ganska besvärande förstås för partiet. Alla nybildade partier får ju något form av inflöde av människor som kommer från alla möjliga håll. Mm. Och kanske inte alltid har de åsikter som partiet i stort har föreställt sig att de ska stå för.
Nej.
Vid de första mötena före partiets bildande så hade en Torsten suttit och varnat för invandring av icke-vita raser. Och en Lennart hade spridit antisemitiska flygblad på de här KDS-mötena.
Ja. Yeah.
Både Torsten och Lennart satt dessutom med i partiets interimstyrelse.
Yeah.
Och en interimstyrelse är en sån styrelse som finns innan det finns en riktig styrelse. Innan det liksom är bildat något. Så där har vi dem. Sen har vi Harald Ljungström som 20 år tidigare hade skrattat.
Det låter som på Torsten, Lennart och Harald.
Ja, nej, de är högst viktiga personer. Folk har hetat det.
Ja, absolut.
Ja. Harald Ljungström i alla fall, han hade 20 år tidigare varit ordförande i Sveriges nationella förbunds ungdomsrörelse. Och det var en rörelse som hade väldigt goda kontakter med Berlin, som även Berlin finansierade även partiets tidning.
Ja.
Den här rörelsens tidning. Och när jag säger Berlin så förstår jag alla då att då pratar vi om Hitler och gänget. Expressen nosar reda på allt det här en månad före valet 64 och tumpetar ut då i sina tidningar det här i väldigt braskande rubriker: nazist i KDS-toppen. Och då är ju karusellen igång förstås i medierna, och Ljungström försöker ju desperat försvara sig och förklara att det här var ju min ungdom där, och nu har jag ångrat alla de här rasistiska och antidemokratiska uttalanden jag gjorde. Men det var ju lite knepigt att manövrera sig ur den här situationen. Problemet var att Ljungström också var partiets första namn på valsedeln i Stockholm och sådär. Så han var ju inte vem som helst heller i partiet, utan han varit med och utformat den här broschyren som vi nämnde innan också.
Mm.
Så han hade ju en framträdande position. Och då skulle man kunna tänka sig här också att en kommentar av Levi Petrus nästan skulle rädda upp situationen. Men istället så blir det nästan ännu mer förvirrat när han då skriver i tidningen Dagen så här: nazismens aktivitet för att undanröja smutslitteratur och moralupplösande film med mera var det ju inte något ont uti. Det var ju snarast det som gjorde att även kristna stödde deras program. Och då blir alla så bara, jaha, okej, hur menar han här? Så då får han komma till tv nästa dag, och då får han frågan om det är så att de kristna dragen i nazismen är av mer betydelse än de negativa dragen som fanns där.
Det är en enkel fråga ändå.
Ja, då svarar jag, det tycker jag.
Nej, svarar man på den frågan.
Levi Petrus svarar så här: det kan jag inte yttra mig om. Jag känner så lite till nazismen. Men det som förts på tal är ju likheten mellan KDS och nazismen. Att de förbjöd sedlighetssårande filmer och sedlighetssårande litteratur. Det anser jag inte vara orätt. Det här hade de emot sig i början, så var det.
Ja.
Sen städade man ju ut de här personerna som liksom, och de var inte så många heller som media och rubriker och så vidare, debatten fick det låta som.
Nej. Alltså de första valen blev ju en stor besvikelse överhuvudtaget, och det beror väl lite grann på det här att man hade en namninsamling, 2 miljoner svenskar tyckte att kristendomsundervisning var en viktig fråga. Men det är ju på samma sätt som att 50% av svenskarna tycker att fungerande tågtrafik kan vara en viktig fråga.
Mm.
Men hur många skulle sätta fungerande tågtrafik som sin viktigaste valfråga?
Just på ett tågparti.
Ja, precis. Tågpartiet kommer inte håva in 50% av rösterna.
Nej.
Så att det är inte nödvändigtvis så att kristendomsundervisningsfrågan resulterar i 2,1 miljoner röster på kontot.
Grejen var ju också att man hade ju haft väldigt högt ställda förväntningar då, på grund av allt det där med namninsamlingar och sådär. Och så får man 1,8% i det här första valet.
Mm.
75 000 väljare. Och då blir ju besvikelsen enorm eftersom man hade tänkt sig så mycket mer.
Mm.
En KDS-are i Norrköping hade ju före valet varit totalt tvärsäker på att man skulle få 30 mandat. Det var så gott som klara. Och förmodligen kunde man hoppas på 60 mandat.
Ja.
Det blev 0 mandat i 30 år drygt.
Högmod före fall.
Mm. När Alf Svensson sen då blev partiledare 1973 så kommer ju hans stora uppgift vara att försöka bädda partiet och förklara för väljarna och folket att KDS är inte en kyrka, och det går alldeles utmärkt att rösta på KDS även om man inte är troende och sådär.
Ja.
Det där fick han kämpa med bra länge innan det slog igenom.
Mm, verkligen. Vill du höra hur det lät när Alf Svensson blev vald?
Ja.
Med Guds hjälp ska vi gemensamt... Om denne man har idag sagts att han är en fruktad debattör, en god skribent, en folklig politisk talang som Fälldin, en öppen och lättillgänglig man som inte tänker på karriär. Han kommer att föra KDS över 4%-spärren in i riksdagen. Han kommer att lyckas lika bra med KDS som han tidigare gjort med partiets ungdomsförbund.
Aktuellt 1973. En fruktad debattör, en vass skribent.
Mm.
Alf Svensson.
En det... gammal, eller gammal var han inte då, men alltså han var en för detta lärare i Gränna.
Just det, historia tror jag.
Ja, låter trevligt. Och sen har vi de bra tiderna. Det här partiet har ju i större delen av sin existens så att säga haft som största fiende den här erbarmliga jävelusiska 4%-spärren.
Ja, det är en sorts evig kamp däremellan. Ja.
Vissa val har man ju dock varit på betygande avstånd, men i de absolut flesta valen har man antingen varit under eller skrämmande nära. Man kom ju in med Alf Svensson faktiskt i riksdagen då 1985 på grund av att man har ett valtekniskt samarbete med Centern. Det betyder alltså att KDS-väljare ska inte rösta på KDS utan de ska rösta på Centern.
Precis, och Alf Svensson står uppskriven på Centerns lista.
Ja, och det var han inte ensam om. Man hade ju hoppats att få in fler förstås KDS-are via Centerns vallista då.
Men visst är det, det är bara Svensson som kommer in?
Det är bara Svensson som kommer in. Och det, var ju, det här var ju en missräkning kan man säga.
Ja.
Och det fanns de inom Centern som var kritiska mot det här också. Bland annat Kvinnoförbundet och Ungdomsförbundet tror jag. Som tyckte att, för KDS var ju emot sambolagen som gjorde att det skulle vara lättare för människor att leva tillsammans även om de inte var gifta och sådär. Det föll inte alla centerpartister på läppen. Det här blev inte någon succé, utan 1988 så förnyas inte det samarbetet. Däremot så ökar ju partiet då till 2,9% och det är ju en tydlig ökning jämfört med innan.
Det är det.
Och det här kan ju delvis bero på att Alf Svensson har blivit både populär och ganska känd eftersom han har suttit i riksdagen. Men också andra kändisar som ramlar in i partiet som Eva Rydberg.
Oj.
Och Alice Timander.
Ja, där har vi hon.
Ja, de var ju inte, de var ju mer affischnamn kanske, men de sa tydligt att vi är KDS, där är vi. Dessutom hade ju både Miljöpartiet och KDS fått vara med i tv-debatter och i utfrågningar och sådär, så de fick ju synas mer än tidigare.
Hur mycket ligger till grund det faktum att Moderaterna har rört sig ut mot ett liberalt håll? Att det ligger,
alltså, ja.
Nyliberalismen ligger i tiden, Moderaterna rör sig i den riktningen och det finns mer plats för att locka till sig konservativa väljare?
Det spelar ju naturligtvis en roll, kanske en ganska stor roll om jag får gissa.
Om man har det i ena skålen och så har vi Alice Timander i andra skålen. Fast många bäckar små.
Ja, för nu kommer vi ju till nästa val här som är 1991. Vad händer då?
Men de blir invalda i Sveriges riksdag.
Klang och jubelfest.
Inte nog med
7,1%.
Det blir dessutom ingen, eller det blir plats i regeringen.
Dessutom från ökenvandring in i Rosenbad på en gång.
Ja,
det måste ju vara ganska omtumlande.
Ja, verkligen. Men om det man får säga om en ökenvandring också, oavsett om den är 30 eller 40 år lång, är ju att man hinner få stenplattor, man hinner ha ganska många representanter som har suttit i kommuner och i landsting och man har byggt upp en politisk kultur. Alltså när Kristdemokraterna hamnar i riksdagen, då finns det ju representanter. Det finns en partiledare som är väldigt inarbetad. Det är inte som Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna som mycket snabbare hamnar i riksdagen och kanske har sämre utbyggd struktur för att hantera det.
Ja, framförallt Miljöpartiet som kom in på efter 6 år eller något sånt där som de hade funnits. 7 ungefär. Så är vi ju. Men sen hade ju också Svensson suttit då i riksdagen mellan 85 och 88.
Han hade lärt sig hitta där.
Ja, han
visste
lärt
vart man hämtade Ramlösa.
Ja, men nej. Alltså, han var ju väldigt aktiv i att lägga motioner. Ja. Och det här gjorde han ju inte helt själv, utan han hade ju förstås hjälp av partikollegor. Jag vet att Göran Hägglund bland annat var med och hjälpte till. De fick ju sätta sig in i allt möjligt för KDS skulle ju... Man behövde ha åsikter om mycket mer än de hade tänkt sig. Så det blev ju liksom som en prao-period inför det att de sen kom in i riksdagen.
Ja.
Man fick ju utreda saker och ting för sig själv där.
Just det, det är som när Piratpartiet hamnar i EU-parlamentet och förväntas ha åsikter om annat än fri information.
Ja, det är ju knepigt det.
Oj, oj, oj. Vad tycker vi där egentligen?
Ja, ja men de lärde sig ju att hantera det lite grann där. Och...
Jag kommer ihåg någon gång när vi satt på någon restaurang och hade någon oerhört mossig diskussion som vi ofta hade. Och så sa du att valet 98 så tog ju KD nästan 12%.
Ja, just det.
Och jag avfärdade dig, det stämmer inte.
Ja, du satt nästan i halsen för du tyckte att det var så konstigt sagt av mig.
Ja, det är omöjligt.
Men så var det.
Det gjorde de 11,7% 1998.
Mm.
Landets tredje största parti. Det måste väl ändå vara det man lyfter fram som the good times.
Det här är verkligen the good times. Det är 42 mandat i riksdagen tar man. Och vid den här tiden heter ju partiet Kristdemokraterna också.
Mm.
Ja, man har nästan tredubblat ju väljarstödet jämfört med 94 då man bara fick 4,05%. Då var ju viktigt när att man åkte ut istället.
Mm.
Men nu är det bra. Partiet har ju då liberaliserats en smula vid det här laget och det öppnar upp för fler väljare får man ju säga. Bland annat så har man 1997 helt släppt motståndet mot fri abort. Och det här med att skolan ska ägna sig åt kristen fostran och sånt där, det är inte aktuellt längre utan nu är mer att liksom undervisningen och skolan ska vila på kristen etik. Det är lite annat än att fostra kristna människor.
Mm. Den historikern Tommy Möller skriver att rågången mellan politik och religion blev allt tydligare.
Mm.
Och den hade egentligen börjat redan på 80-talet eller kanske på 70-talet den processen, men på 90-talet är den ju helt gången.
Mm. Alltså när KDS bildades på 60-talet då var man ju för en samlingsregering och sådär också.
Mm.
Det är inte aktuellt heller längre utan nu har man blivit ett ganska tydligt borgerligt parti som markerar sig själv emot Socialdemokraterna som man tycker för en familjefientlig politik och familjen är något man gillar i KDS så då kan man ju inte hänga ihop med någon som är emot familjepolitik.
Nej. Tycker
man. Tidigare hade man ju också haft en ganska miljö, vad ska man säga? Man hade varit emot kärnkraftverk helt enkelt, för att sammanfatta det snabbt. Och ivrig motståndare mot det hade bland annat Alf Svensson varit ju. Han sa att det var en moralisk självklarhet att stoppa de två reaktorerna i Barsebäck.
Ja.
Sen svängde man och 1990 så hade man plötsligt då släppt alla krav på att kärnkraftverken skulle stängas.
Ja.
Och det här var väl någon form av verklighets... Alltså man vaknade upp till att vi har inga alternativ här. Och dessutom hade man kanske, även om det förnekades, förhoppningar om att ingå i en borgerlig regering efter valet. Och då är vi bra att anpassa sig kanske.
Vilken spänst det finns i borgerligheten mellan Alf Svensson som tycker att det är en moralisk plikt...
Självklarhet
att stänga Barsebäck. Och är det Gösta Bohman eller Ulf Adelsson som vill bada i reaktorer? Eller som tycker att det här vattnet är så där, här kan man bada om man vill.
Ja, just det. Ja, det är lite...
Det är sån spännvidd.
Det är det.
Men man lyckas ju till sist. Ska vi komma in på
partiledare
då? Vi är ju redan inne på den här punkten. För när man pratar om partiledare och man pratar om Kristdemokraterna, dels är det ganska lätt att hålla reda på dem, för de har bara varit 4 stycken allt som allt.
Ja, det är inte jättesvårt faktiskt.
Nej, och det här att de bara har varit 4 stycken beror ju i stor utsträckning på att Alf Svensson är den svenska partiledare som har suttit längst tid på sin post.
Mm.
1995 gled han om Tage Erlander, tog över ledningen där, och då hade han ändå 9 år kvar innan han 2004 gick i pension.
Ja.
Och halvpensionerad får man säga. För några veckor sedan så hade han DN Debatt och skrev att familjen eller barnen är den stora valfrågan.
Ja, han har ju suttit i EU-parlamentet också.
Mm.
Men det är inte allt han har gjort. Han har även han hade gjort en skiva.
Ja, vad jag har försökt. Åh, vad jag har grävt. Jag har varit på skivbutiker och jag dammsugit hela internet efter Alf och hans bariton.
Men det har alltså, du måste meddela här att det låter som att du inte har hittat den.
Nej, jag tror att den är från 1966. Det är då kristen musik. Alf och hans bariton. Och så spelar han tillsammans med, och vad heter han kanske, Bernard och hans horn. Så att det är lite vackert blås. Och så är det Alf som sjunger in en djup vacker bariton.
Men det hade ju varit något.
Ja, om någon lyssnare sitter och trycker på Alfans bariton, får ni gärna spela in någon låt och skicka till mig. Jag vill gärna ha det.
Ja, ja, du var ju väldigt exalterad när du berättade om det här. Jag har upptäckt att han har gjort en skiva.
Ja. Men det där är häftigt i den frikyrkliga rörelsen, att i och med att man har egna förlag och egna skivbolag och allting, att hur mycket man har gett ut i jättesmå editions. Det finns en ganska stark så här do-it-yourself-kultur inom frikyrkan som är underskattad.
Ja, dessutom så har... Jag vet inte hur jag ska lägga fram det här riktigt, men ja, så här, när Alf Svensson blev partiledare 1973 så var ju väldigt stor publicitet kring honom ändå. Och bland annat så förekom Svensson i...
Håll oss inte på sträckbänken, berätta.
Han var utvikningspojke.
Nej, det kan inte stämma.
Ja, men det är ju jättekul, eller hur? Och det här, visste du det här?
Ja, du sa det till mig tidigare.
Jaha, okej, jag kunde inte hålla. Erik Lindfeldt har skrivit boken Moralpartiet, en bok om KDS.
Yeah.
Och det är den jag har bland annat då haft mycket... Det kom mycket info därifrån. Den är ju från 91, så att det är gammal, kan man säga, historia om partiet, men ändå.
Yeah.
Innan de kom in i riksdagen. Hur som helst, vad säger Peter om det här då? Att hans partiledare har gått och blivit utvikningspojke.
Ja, visste han väldigt lite om nazismen, så tänker han vet ännu mindre om utvikningsbranschen.
Ja, Lindfeldt skriver så här: när Hänt i veckan gjorde Svensson till utvikningspojke ansåg dock troligen en och annan pingsttant att det gått aningen för långt. Levi Petrus, som av tidningen Kvällsposten blev ombedd att kommentera bilden, förstod dock inte riktigt frågan. Den 89-årige väckelseledaren hade nämligen aldrig tidigare konfronterats med ordet utvikningspojke. Alf Svensson fick själv förklara för Petrus hur det låg till. När Nestorn fick klart för sig att det var iförd badbyxor som partiledaren hade poserat, kom dock inga invändningar. Då badade ju som folk gör mest, konstaterade Petrus.
Ja.
Ja.
Så var det med det.
Så var det med det. Sen måste vi väl säga någonting om Göran Hägglund givetvis.
Ja, absolut. Är det någonting om hans roll i alliansen, eller ska vi ha en diskussion om huruvida Göran Hägglund är rolig?
Diskussion? Det är väl inget att diskutera. Han är ju hejdlöst rolig. Allvarligt är att han är ju en... jag ser framför mig hur han sitter på kvällarna och knoppar ihop de här metaforerna och ordvitsarna och så. De kommer också spontant, verkar som ibland.
Mm.
Alltså, han är ju en kul prick.
Han är kvicktänkt.
Till exempel, bland det roligaste jag varit med om var ju när han hade en diskussion med Gustav Fridolin om, eller det var liksom 6 timmars arbetsdag som skulle vara på tapeten.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg om jag kommer tyvärr inte ihåg om jag såg det här på något sätt eller om jag bara läste det någonstans. Jag tror jag läste det. Men då sa ju Hägglund: fråga Gustav först, han måste snart gå hem. Och jag satt och skrattade i flera minuter åt det här, vet du.
För att Gustav Fridolin är ung?
Nej, för att han, Miljöpartiet är för 6 timmars arbetsdag. Det är ju jättekul. Så att han hinner inte svara på det här om han har gått hem.
Nej.
Ja, nej, okej.
Okay. Ja, alltså, jag vet att jättemånga älskar Göran Hägglund och att det var sånt pepp inför varje Almedalstal. Ja. Oj, oj, nu kommer vitsarna fram här. Jag tycker att det finns något lite maniskt över det. Som en sån här skämtande morbror som man bara vill ha ett rakt svar. Vill du ha morötter eller inte? Så jag behöver inte ha en lustighet till allting.
Jag tycker att vi har väldigt många politiker som är alldeles för tråkiga. Ja. Jag saknar Göran Hägglund, eller sådana som Göran Hägglund i svensk politik, det kan jag säga.
Jo, absolut.
Det var ju till exempel en debatt i riksdagen om kostnadstak. Det finns ju massor med YouTube-klipp med Göran Hägglund, han håller olika metaforer och sådär. Och det förvandlar ju Hägglund till någon form av historia om bilfärder. Och Lars Ohly, han vill inte ha något tak. Han åker nedkabbat och sådär. Och det var ju kul också att se hur de här politiska motståndarna, både Ohly, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand, de satt ju där och skrattade och fnissade. De kunde inte låta bli. Liksom, det var ju kul.
Ja, men visst, absolut. Han är lustig och kvicktänkt. för att vara politiker.
Ja, så kanske jag.
Okej, då har vi sömlöst rört oss till den programpunkten där vi nyfiket gläntar på partiets egen dörr och skaffar oss ett insiderperspektiv. Jag sitter här med Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna. Välkommen till podden och tack för att vi fick komma hit.
Hej!
Den första frågan som vi brukar ställa till partierna, den handlar om huruvida historien är viktig inom partiet och om partiets historia påverkar den riktning framåt som ert parti tar. Vad skulle du svara på en sån fråga?
Att historien är väldigt viktig. Vi startade ju 1964. Det var människor som fritt och frivilligt gick samman för att påverka samhällsutvecklingen. Den här kraften som finns i en folkrörelse när man går samman, den var viktig då och den är fortsatt viktig för oss. Det handlade ju om att kristendomsämnet skulle tas bort ifrån skolan. Partister tyckte att det var fel, men man lade också in vikten av att föräldrar får välja skola för sina barn. Så friskolefrågan kom ju väldigt tidigt i vårt parti, att man ska kunna välja för sina barn. Så den folkrörelse som då startade var ju förhållandevis liten i förhållande till de andra partierna, men den stod sig ju stark, och det tror jag beror på just det här frivilliga engagemanget som är en folkrörelse. Det var viktigt då och det är fortsatt viktigt för oss.
Tror du att det är viktigt för nya medlemmar som letar sig till Kristdemokraterna?
Ja, jag tror det. För man kliver man in hos Kristdemokraterna så träffar man andra människor som brinner för något, som vill någonting. Vi är inget företag eller affär där man bara får ett medlemskap. Utan här kliver man in i någonting också där man är med tillsammans med andra och påverkar politik, pratar politik och träffar väljare.
Mm. En annan sån fråga som vi har ställt då, det handlar om hur partierna förhåller sig till problematiska idéer eller idéer som i, vad ska man säga, samtidens ljus ser lite mossiga ut. Hur förhåller ni er till såna problematiska inslag som partiet har haft under historien?
Det är lite olika saker det där, tror jag. Dels är det ju kanske en fördel för oss som ett förhållandevis ungt parti. Vi har ju andra partier i Sveriges riksdag som har funnits i över 100 år. De bär med sig en annan historia. Jag tänker på tiden på 20-30-talet då riksdagen gav sitt godkännande till Herman Lundborgs start av Rasbiologiska institutet. Det är ett arv som jag inte hade velat ha, men som jag vet att de partierna också måste förhålla sig till när man lever med det. Så varje parti har ju någonting i bagaget, antingen som man måste förstå utifrån sin tid, men också som man idag har ändrat åsikt om. Sen har vi åsikter där vi har förändrat politiken genom långsamma demokratiska processer, och det tycker jag är naturligt för ett parti. Men däremot vill jag nog påstå att vi aldrig har tappat våra rötter. Vår politik bygger på kristna värderingar och de har vi behållit över åren.
När jag pratade med Liberalerna så var de inne på det att ibland kan man ångra att man inte förändrade snabbt nog. Jag vet inte vilken idé ni själv tycker att Kristdemokraterna står för, men i någon mån är ju ett konservativt parti. Kan det vara ett sånt problem?
Jag tror att det är alltid klokt att man är reformerande, det vill säga att man inte vill ha någon snabb utveckling, utan att man långsamt och prövande förändrar samhällsutvecklingen. Så att reformkänslan är viktig för oss, reformagendan, det vill säga att man påverkar samhällsutvecklingen men på ett lugnt sätt så man vet vad man gör. Och jag tror att det också påverkar de beslut vi har tagit. Vi bytte åsikt när det gäller abortfrågan i mitten på 90-talet, då vi bestämde i en lugn demokratisk ordning, det var liksom mot processer på riksting och så, där vi bestämde att det är kvinnan som fattar det sista beslutet om abort, och det är hon som står för det beslutet och man inte kan överpröva det upp till 18:e veckan då. Och det där tror jag också är rätt, att ett parti kan förändras, men man gör det i en demokratisk ordning och på ett lugnt sätt. För jag tror att de där partierna som snabbt byter åsikt och som följer senaste opinionsundersökningen, de kommer att hamna snett så småningom.
Avslutningsvis då, en sak som jag tycker är intressant är att fråga om, har du varit med om att andra partier, andra politiker angriper dig och ditt parti med historiska argument?
Det har hänt, men det beror ju på om de är sanna eller inte. Ibland har man ju en bild av vad som har hänt som inte är korrekt, och ibland kan man ha en korrekt bild. Så som alltid ska man först pröva, är det sant det som påstås? Och sen så också tillstår det att man kan ha förändrat, men också berätta om hur det gick till.
Då är jag nöjd med de svaren. Tack så mycket för att vi fick komma hit.
Tack så mycket.
Känns det bättre nu när vi har gjort det tredje avsnitt?
Ja, jag tycker att det här är det starkaste avsnittet hittills.
Det tycker jag.
Ja, men det börjar kännas mer bekvämt.
Okej, vad skönt. Då kanske vi kan göra ett fjärde också.
Ja, vi ger oss på det. Får se om det går.
Ja, ha en bra vecka.
Ta det lugnt där ute.
Hej, hej.
Du har lyssnat på Partiernas historia om Kristdemokraterna med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Producent Jennifer Devard.